I maj 2023 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till ny lagstiftning för läkemedel i EU. Det handlar om vilka krav som ställs på läkemedel som ska få säljas på den europeiska marknaden och hur den gemensamma bedömningen av läkemedel via EUs läkemedelsmyndighet EMA ska fungera. Utgångspunkten är att patienter i Sverige och EU måste få bättre tillgång till läkemedel, tillgång till rätt läkemedel och i rätt tid. Den nya lagstiftningen i EU kan bidra till det, men det är fortfarande stora frågor som behöver lösas ut. Förändringarna kan få stor betydelse för många patienter och för hela hälso- och sjukvården. Kring besluten finns det förstås starka ekonomiska intressen. Det ska vi prata mer om idag. Du lyssnar på podden Rådet. Jag heter Lena Ive. Med mig i studion har jag fyra gäster. Jag vill välkomna Marianne Avfräck Gustafsson. Du är jurist och rådgivare i Enterrådet. Hej Marianne.
Hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
Och så har vi Maria Landgren från Region Skåne. Också Enterrådets expert på EU-frågor.
Jag jobbar mycket med frågorna i alla fall. Ja.
Välkommen.
Tack.
Sen har vi Johan Pontén som är ansvarig för internationella frågor på TLV. Välkommen.
Tusen tack. Ja. Kul att vara här.
Och så Sofie Alvelin, sakkunnig och projektledare på TLV. Också du välkommen förstås.
Tack så mycket.
Den nya lagstiftningen innebär ju stora förändringar. Vad tycker du, Marianne, som jurist om det?
Ja, men kommissionens målsättning med lagförslaget är ju att patienter i EU ska få snabb och rättvis tillgång till säkra och effektiva läkemedel till en rimligt pris. Man ska förbättra försörjningstrygghet och säkerställa att patienter oavsett var man bor i EU ska få tillgång till de här läkemedlen. Och man vill vara en attraktiv och innovativ konkurrensrättslig miljö i Europa för forskning och utveckling och produktion av läkemedel. Och det här är ju väldigt bra målsättning. Men jag kan inte se att den får genomslag i lagstiftningsförslaget. Man pratar om de tre A:na och balans mellan dem. Access, alltså tillgång till nya läkemedel. Availability, tillgänglighet till patient för både gamla och nya läkemedel. Och affordability, rimliga kostnader. Och det är ju balans mellan de här som kommissionen framhäver är väldigt, väldigt viktigt, för att det är då man får en fungerande marknad. När man tittar på den nya förordningen, som är en lagstiftning som kommer få direkt effekt i medlemsländerna och kommer då vara överordnad svensk lag, så kommer det som står i lagtexten att bli det som gäller. Och då är det ju superviktigt att de här sakerna återspeglas i lagtexten så att det här får genomslag. Den här målsättningen blir liksom få genomslag i det som lagstiftas om. Och det kan jag inte se när jag läser den här lagtexten. Det saknas den här balansen, och därför vill jag lyfta en stor röd varningsflagga. För med det här lagförslaget så ser jag en risk för att läkemedel kommer bli en lyxartiklar. Det kommer leda till ojämlik vård och att väldigt få patienter får tillgång till väldigt dyra läkemedel. Och det kommer inte vara till alla i Europa.
Vad säger ni andra? Delar ni den här farhågan? Johan, vad tänker du?
Ja, men det är klart att man blir besviken när man ser att den här balansen inte uppnås. Vi har sett mycket signaler under ganska lång tid om att affordability-frågorna var viktiga och balansen mellan de här tre benen. Och det jag håller med Marianne om att det inte riktigt uppnås här. Och det är klart att det leder ju till att vi ser det här som en chans att stärka lagstiftningen och signalen till företagen så att evidensen håller genom hela kedjan. Till oss som betalar myndigheter, till landstingen, hela vägen ut till förskrivare och patient. Alla måste lita på produkterna. Och det är ju så för oss på TLV att vi fattar beslut på balansen mellan den nytta som patienterna får av ett läkemedel jämfört med det de har idag. Och det pris som företaget vill ta, där ska priset vara rimligt i den jämförelsen. Och det är klart att har vi evidens som håller, då kan vi fatta ett beslut. Då vet vi om vi har en Rolls Royce eller en Volkswagen framför oss. Vet vi inte det, då är vi i klistret. Då kan vi svårligen fatta beslut, och då tar det också längre tid innan läkemedlen når patienterna.
Från det regionala perspektivet som företrädare för regionerna, vad tänker du kring det här, Maria?
Men jag håller med om det som har sagts tidigare. De tre åren är helt rätt målsättning. Det behöver nå hela vägen till patient. Det behöver vara hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag jobbar ju nära förskrivare, läkare och sjuksköterskor, och jobbar nära patienter, och läkemedel är vårdens viktigaste verktyg. Och det blir en otrolig besvikelse när läkemedel blir godkänt. Då tror patienter och förskrivare att man ska få tillgång till det. Men det här lagförslaget fokuserar, tycker jag, på att det ska gå snabbt. Det ska snabbt genom godkännandeprocessen, och där öppnas nya snabbspår för evidens. Och då kommer det landa i att vi kan inte använda det, eller det tar tid, för vi vet inte vad vi ska betala för det. Men vården är också väldigt osäker på, är det här väl studerat? Vågar jag ge det här till mina patienter? Är det säkert? Så att det kommer att stoppa upp i nästa led, tyvärr, om vi inte får balansen i alla tre åren.
Ja, ni nämnde här om evidens och tillräcklig evidens. Hur är det med dagens regelverk när det gäller tillräckliga krav för evidens för läkemedelseffekt? Har vi sånt som fungerar idag som då skulle bli förändrat avsvärt med den nya lagstiftningen? Vad säger du, Sofie?
Ja, men när vi, kommissionen aviserade att de skulle lämna ett nytt lagförslag, så såg vi ju framför oss att det fanns möjlighet att förbättra dagens system som vi tycker är otillräckligt. Vi tycker ju att det idag ställs för låga krav på evidens kring nya läkemedel vid godkännande tillfället. Och det är det som både Maria och Johan har sagt försvårar de efterföljande besluten. Så det är en sak att man behöver ha en evidens om en risknyttabedömning som visar att läkemedlet inte är farligt för patienten. Det ger mer nytta än det gör skada. Men vi måste ha förutsättningar för att fatta beslutet i nästa steg. Och då måste vi då som ska betala det och utvärdera då den relativa nyttan av läkemedlet jämfört med andra behandlingar ha förutsättningar att göra det. Och det ser vi inte idag. Vi ser ganska ofta exempel på att vi har exempelvis enkelarmade kliniska studier. Vi har väldigt korta uppföljningstider. Och då blir det jättesvårt att bedöma hur mycket det är värt att samhället betalar för ett sådant läkemedel. För TLVs uppdrag är att bedöma om kostnaden står i relation till nyttan av en behandling jämfört med annan tillgänglig behandling. Och har vi ingen aning om vad nyttan är, då blir det väldigt svårt.
Finns det några fall där man har gjort bedömning enligt de regler som gäller nu och givit rekommendation om att använda läkemedel där det visar sig i efterhand att det var inte tillräckligt effektfullt? Det hade inte tillräcklig effekt.
Ja, men det finns ju flera exempel, men det exempel som kanske ligger närmast just nu, det är ju ett läkemedel som heter Translarna som vi har haft i ungefär 10 år. Och nu har man bestämt sig för att inte godkänna det längre på grund av att det inte har någon effekt. Och i Sverige har vi lagt ner ungefär 400 miljoner på det här läkemedlet. Pengar som kunde användas till annan vård eller annan läkemedelsbehandling.
Och sen finns det studier på cancerläkemedel som där man har tittat på cancerläkemedel. Vad visste man om effekt på överlevnad och livskvalitet vid godkännande tillfället för de cancerläkemedel som EMA tittade på? Och sen har man jämfört, vad vet man om det igen efter ett antal år, 5 år? Och då har man sett att färre än hälften av de godkända cancerläkemedlen så har man efter 5 år inte kunnat påvisa någon effekt på förlängd överlevnad eller livskvalitet. Så då är det, och det här är ju läkemedel som är oerhört kostnadsdrivande. Det tycker jag är ett tydligt tecken på att det arbetssätt man har idag inte stöttar ett bra beslutsfattande för betalare hälso- och sjukvård.
Marianne, vad säger du från din horisont om det?
Jo, men jag håller med om det som sägs här. Mm. Och framförallt så är det väl så att lagstiftningen idag tillåter ju undantag. Man kan ju ha villkorade godkännanden och under särskilda omständigheter, särskilda godkännanden och så vidare. Och man har också haft en pilot på EMA som heter Prime, Priority Medicine, som just går för snabbgodkännande där det finns möjlighet för att det kan ha god effekt. Mm. Men när de kommer till marknaden på väldigt lite data, där vi framförallt inte vet förlängd överlevnad eller livskvalitetsdata på längre sikt, så är det stora osäkerheter. Och de här är ofta förknippade med höga kostnader. Vilket gör att det är svårt att införliva. Det leder till ojämlik vård och det driver kostnaderna. Och i slutändan när vi i bästa fall får veta hur pass bra det är, så kan det visa sig att det kanske inte haft den där effekten eller mycket marginell effekt. Och då är ju frågan om det har varit undanträngningseffekter mot annan vård som hade givit bättre nytta.
Ja.
Och i det här, det som händer nu i det nya lagförslaget, är att det blir fler sådana här undantag och att det här Prime blir en lagstadgad rätt. Och motvikten för HTA-myndigheter då, som enligt den här nya HTA-förordningen som börjar verka i januari nästa år, då man ska börja titta på relativ effekt mot andra behandlingar. När den börjar gälla så har man fortfarande inte, då får man liksom ännu färre läkemedel med gedigen data att göra de här jämförelserna med. Det är ju väldigt viktigt att det här följs åt, att den nya lagstiftningen stöttar det istället för ge mer undantag där man inte får den här datan.
Ja, men jag tänker också på särläkemedel där lagstiftningen idag har en bestämmelse som säger att om man tjänar mer pengar än vad man trodde att man skulle göra så kan man återkalla särläkemedelsstatusen och ta bort en del av de fördelar man har. Den försvinner i det här förslaget, därför kommissionen anser att man inte har använt den. Och jag kan rada upp ett antal läkemedel som jag tycker skulle faktiskt förlora sin särläkemedelsstatus. Och då kommer vi till en sak som är bra i det här förslaget, nämligen att idag kan ett särläkemedel få 10 års dataskydd till efter någon gång under sitt godkännande. Period. Och man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att känna att det kanske de där 10 extra åren kommer i slutet på den första 10-årsperioden. Mm. Och då får vi ju ett evigt monopol. Och det tar man bort i det här förslaget. Då får man bara ett extra år för en ny indikation. Och det kanske kan kännas snånt, men det är ändå 11 år av intjäning för företagen helt ohotade. Det är ett monopol som vi bygger åt dem. Mm. Så att det är bra att den förlängningen försvinner, men det är dåligt att man inte kommer att i fortsättningen kunna säga hej, ni tjänar för mycket pengar på det här läkemedlet, vi ska inte sponsra er, ni får klara er själva.
Ja, det är rimligt. Det finns kanske inte så mycket andra näringsgrenar där man har de förutsättningarna att verka.
Ja, men jag tänker också kopplat till vad som sägs här och Johan om läkemedel vid sällsynta diagnoser, den utveckling vi ser nu på läkemedelsområdet eller i hela världen, teknologutvecklingen, vi går mot precisionsmedicin, det är det vi pratar om. Ska vi då fortfarande ha en lagstiftning som gör att alla sjukdomar till sist blir sällsynta för att vi går mot precisionsmedicin? Och här tycker jag man gör lite fel i lagstiftningen, att man liksom skapar indikationer som egentligen inte finns och gör varje indikation sällsynt, och då skapar det enorma fördelar i regelverket, vilket sen också faktiskt kommer med en hög prislapp. Så att det är viktigt att den här lagstiftningen stämmer överens med liksom utvecklingen, den teknologiska utvecklingen.
Resurserna är ju inte oändliga, de är ändliga, och det blir alltid en undanträngningseffekt när saker och ting blir högre prissatta förstås. Och då är alltid frågan om vem och vilken sak tränger man undan. Marianne?
Men jag tänker också just på det här kring särläkemedel. Den marknaden växer ju redan med befintlig lagstiftning dubbelt så fort som andra marknader. Mm. Och det finns ju andra stora patientgrupper som också har stora behov, men som det kanske inte satsas lika mycket på i forskningssammanhang. Och den här särläkemedelslagstiftningen, den kom ju till för 20 år sedan just för att rikta in sig på väldigt små patientgrupper där det liksom inte skulle bli lönsamt att ta fram läkemedel för det är för få patienter. Mm. Och det som har hänt under de här 20 åren det är att fortfarande 90% av de som har en sällsynt diagnos inte får behandling. Så att det har ju inte utvecklats jättemycket läkemedel som på något sätt som riktas rätt, tycker jag. Det är ju så att man behöver identifiera de här patientgrupperna och kanske satsa mer på grundforskning för de patientgrupperna och sen stötta i utvecklingen och framtagen av läkemedel för de patienterna. Annars så ser vi det som Maria var inne på, att man skär indikationerna till små, små undergrupper, så det blir 50-linjes behandling av någonting som egentligen inte är sällsynt, och så får man en sällsynt diagnos där. Men potential att växa och bli en ganska stor säljare som produkt. Och det är ju inte riktigt den utvecklingen vi behöver ha. Och där blir det ju liksom lönsamt ändå. Utan den här liksom lagstiftningen ska rikta sig och stötta dem där det finns verkliga behov och där det inte forskas fram läkemedel annars. Och det tror jag är viktigt, att man styr rätt.
Mm. Jag tror att det är dags att vi börjar prata lite grann om vad vi skulle vilja se istället. Jag menar, dataskyddstid och så kallad marknadsskyddstid är ju det som är det som har gett mest reaktioner i det här förslaget. Och då är det ju så att det finns ju två parallella system. Dels finns det ett patentsystem som är ju då kopplat till liksom immaterialrätten, att man har kommit fram med en uppfinning. Det är inte det vi diskuterar, utan det är det dataskydd och marknadsskydd som man får av kommissionen när man då får ett läkemedel godkänt på den europeiska marknaden. Och där så föreslår kommissionen att man kortar dataskyddet med 2 år, och sen kan man lägga i med olika pusselbitar för att komma upp. Jag tror att man kan komma upp till 12,5 år i vanliga läkemedel totalt. Och en av de här pusselbitarna är att man ska få 6 månader för en jämförande studie. Och det svarar ju lite på vad vi har sagt, att vi skulle vilja, vi vill inte ha enarmade studier, vi vill ha tvåarmade studier. Även om det är väldigt få patienter har man gjort en jämförande studie. Den kanske inte kan vara randomiserad, men det ger oss jättefördelar när vi ska fatta beslut. Och vi tycker ju att det ska inte vara ett incitament, det ska vara ett obligatorium. För det finns ett antal väl definierade tillfällen då det inte är möjligt. Men då får man skriva ett litet papper om det. Och det behöver inte vara en doktorsomhandling. Det kan förmodligen räcka med 2 eller 3 av 4 sidor. Och sen kommer säkert EMA komma ut med en praxis och guidelines för hur det ska göras. Så det kommer bli jättetydligt när man inte kan det. Men i alla andra fall, det är en superviktig signal från samhället till läkemedelsföretagen. Ni måste förse oss med evidens som gäller i hela värdekedjan fram till och med patienten. Patienten måste ju också tro på läkemedlet. Mm. Det är ju faktiskt en jätteviktig del.
Ja, och en annan viktig sak kopplat till det som faktiskt är bra i lagförslaget och som man kanske skulle kunna trycka ännu hårdare på, det är att det framgår att EMA, när man ger vetenskaplig rådgivning till företag under utvecklingen av ett nytt läkemedel, också ska ha ett samarbete med HTA-myndigheter och betalare. Men att man får en försöker i tidigt skede se till att man tar fram ett relevant utvecklingsprogram för läkemedlet och diskuterar tillsammans vad som är görligt. Men också för att ha det här liksom långsiktiga målet att läkemedel ska faktiskt nås fram till patient, inte bara sättas på marknaden.
Maria, har du någon kommentar?
Jag håller ju med om det som har sagts, och det, jag tänker att det är viktigt att säga att vi har ju inget emot dataskydd och marknadsskydd, och forskar man fram ett läkemedel, det är klart att man ska få skydd så att man kan tjäna igen sina pengar. Frågan är bara hur långt ska det där skyddet vara? När har man tjänat igen sina pengar? Och vi kommer väl kanske tillbaka till det här med att införa generika och biosimilarer för att skapa utrymme för nya läkemedel. Det är ju inte som betalare, som jag sa, läkemedel är vårdens viktigaste verktyg. Vi vill använda dem, men vi måste skapa ett hållbart system. Och i detta också trygghet. Och många nya läkemedel, genterapier, cellterapier, det kanske är omöjligt att göra en jämförande studie, men då finns ju öppningen att förklara varför. Så att, tycker det låter liksom när diskussionen går som att det är omöjligt att göra de här studierna, och det är det ju inte, men i vissa fall, men då tänker vi att då kan man förklara det, men att vi lägger grundkraven.
Det finns en del i förslagen om att motverka antibiotikaresistens. Skulle du vilja säga lite grann om det, Sofie?
Ja, för det är ju väldigt mycket i det här lagstiftningen som handlar om att skapa incitament för att driva utvecklingen mot områden där det finns stora behov hos patienter. Det är en väldigt bra intention. Och ett sånt område finns väldigt stora behov att komma åt, det är antibiotikaområdet. Att det behöver utvecklas nya antibiotika och man behöver bekämpa antibiotikaresistens. Och för att stimulera utveckling av nya antibiotika så har kommissionen föreslagit en incitamentstruktur som går ut på att ett företag som utvecklar ett nytt antibiotikum ska belönas med en så kallad voucher, som innebär då att man får 1 års förlängd dataskyddstid för att använda på vilket område som helst, det vill säga ett annat läkemedel om man har ett sånt. Eller man kan också sälja den här vouchern då till ett annat företag. Så det är liksom en belöning, kan man säga. Men vi har på TLV så har vi tittat, vi har kollegor som har räknat och tittat ganska noga på den här modellen. Och vi har en hel del invändningar mot den. Jag vet inte om du vill fylla i, Johan.
Ja, men vi har jämfört då mot ett system där man får en summa pengar när man får ett antibiotikum godkänt, bara upfront. Eller ett system där man får en garanterad inkomstnivå och sen så får man en ersättning varje gång man säljer något. Efter den här nivån där man är garanterad inkomst, så kickar det verkligen in en ersättningsnivå. Och det är ju för att vi vill ju ha antibiotikum, men vi vill ju inte behöva använda dem över hela linjen. Därför då påverkar det ju antibiotikaresistensen. Så det är ju ett sätt att titta på det här. Och när vi då jämför de här ur en ekonomisk synpunkt, då upptäcker vi ju då att det här att ge pengar till företagen direkt vid godkännande kanske är den mest effektiva modellen för att få företagen att verkligen göra investeringar. Men prenumerationsmodellen här med en garanterad inkomst har så många andra fördelar, därför den säkerställer ju också att vi har någon form av kontroll på att företaget fortsätter att leverera den här produkten. Mm. Så att det förordar vi starkt framför det här. Vi förstår varför kommissionen har föreslagit det här. De har ju lyckats sätta fart på en debatt med det här förslaget, verkligen. Mm. Och det leder ju till att man kan diskutera det här. Och det är klart, kommissionen kan inte föreslå att medlemsstaterna ska lägga åt sidan pengar i en fond för att genomföra någon av de andra förslagen. Man kan också konstatera att när de räknade på det här så var det på ett voucherförslag som såg helt annorlunda ut. Så att deras grundberäkning är off. Men vi kommer att publicera den här studien inom väldigt, väldigt kort.
Ser ni några andra fördelar med det här förslaget generellt? Skulle det kunna innebära någonting för patienter att man får liksom rätt läkemedel i rätt tid?
Det finns ju en del i lagförslaget kring tillgång, pratar man ju mycket om. Man pratar om den här incitamentsmodellen, att man ska få extra dataskyddstider om man tillgängliggör det i alla länder. Det har ju också kritiserats. Det är väldigt positivt att man har fokus på tillgång. Vi ser ju några läkemedel i Sverige nu som vi faktiskt inte får tillgång till, nya läkemedel. Vi betalar inte tillräckligt för dem och vi vill inte erbjuda till tillräckligt stor patientgrupp och den svenska kronan är dålig. Utan att vi generellt i Sverige har varit rätt så bortskämda med att ha tillgång till läkemedel. Och om vi nu håller oss till nya läkemedel så tycker jag att den är alldeles för viktig, den frågan, för att lägga som ett incitament. Det är jättebra att den är med i lagförslaget, men det borde ju inte vara valbart, och jag tänker att Marianne, du kan väl kommentera att vi inte riktigt tror att det har någon effekt heller, för att det finns andra skydd som varar längre. Så risken är att man tar fram någonting här som man tror ska ge en effekt, men det kommer det inte att göra.
Ja, men precis, det nya lagförslaget bygger på en incitamentsmodell, att man kortar dataskyddstiden och sen får man ställer man vissa villkor för att få förlängt dataskydd. Men dataskyddet är ju en del av patentskyddet, och patentskyddet, SPC-skyddet, är ju det som ofta löper ut senast. Det är ungefär kanske 20% av godkända läkemedel, så är det dataskyddet som går ut först, men de allra flesta har ett längre patentskydd. Och det gör ju det att de här incitamenten inte blir så attraktiva för alla att uppfylla. Därför man har ett patent som räcker längre. Och det är ju först när patenttiden löper ut som en generik eller biosimilar kan utmana marknaden och tillhandahålla sin produkt och sälja den. Dataskyddstiden reglerar bara att du får som generikaföretag eller biosimilar starta upp din verksamhet, börja tillverka de här kopiorna och börja söka tillstånd för dem och lagerhålla dem och lagerhålla dem, men inte tillhandahålla dem. Det gör man först. Man sätter dem först på marknaden efter att patenttiden löper ut. Och det är ju, tycker jag, en bra grej i det här lagstiftningsförslaget, det är ju att det här bolarundantaget som man benämner för, den här rätten att vad du kan göra då utan att man utmanar patenträtten, att den tydliggörs i hela Europa, så att man faktiskt kan både lagerhålla, tillverka och vara beredd att ligga i startgroparna den dag patent löper ut, så kan du gå till försäljning med din produkt på marknaden som generika och biosimilar.
Jag skulle vilja komma tillbaka till det här, vad som händer när datatiden förlängs. Vi vet ju att Europaparlamentet diskuterar massor med olika incitament som då skulle kunna förlänga dataskyddstiden med 13 och 15 och 18 år. Liksom. Man har ju liksom gått helt in på det sortens förslag. Men vi ska ha klart för oss när vi inte då får generika på marknaden, så är det är naturligtvis en finansiell kostnad, men det är också en kostnad för patienten. För vi ser jättetydligt att när ett generisk konkurrens uppstår så behandlas fler patienter över hela linjen. I vissa fall så är det kombinationsterapier som helt plötsligt blir ekonomiskt genomförbara, försvarbara. Det är ju trots allt så att förskrivningen ökar i regionerna när priserna sjunker. Och här är det viktigt att vi får många konkurrenter. Vi har räknat på det här ganska mycket. Det är liksom nationalekonomi one on one här verkligen. Det är jättetydligt att ju fler konkurrenter som kommer in, desto mer faller priserna. Och har vi fem konkurrenter eller mer till originalläkemedlet, så kan vi få prissänkningar på ja, mer än 90% ska jag väl säga. Det säger något om kraften i detta när det verkligen uppstår generisk konkurrens.
Och verkligen understryka att målsättningen, alltså prissänkningen i sig, handlar ju om inte att vi vill spara kostnader, utan vi får resurser som vi kan lägga på till exempel nya lovande läkemedel eller andra viktiga samhällsinsatser.
Ja, det finns ju områden där, till exempel inflammatoriska sjukdomar, att när priset sjunker så totalkostnaden för området har ökat för att fler patienter kommer i behandling, precis som du säger, Johan. Alltså den relativa nyttan, helt plötsligt så blir den större, man kan behandla fler patienter, det blir helt enkelt en större patientnytta, och intäkten för terapiområdet sjunker faktiskt inte. Så att det är ju också hur man tjänar sina pengar. Är det på få patienter med väldigt höga priser, eller är det på många patienter med lite lägre priser? Och då är det ju för folkhälsan och patientnyttan så är det senare att föredra. Så att, det är också viktigt att ha med sig när man diskuterar dataskyddstider, tänker jag. Att det behöver ju inte bli en lägre kostnad för det.
Nej, men absolut. Men intjäningen kan ju gå till på olika sätt, som du säger. Och också då att det har nytta för flera, för patienten, att fler får tillgång till läkemedlet. Vad ser ni som de viktigaste, vad skulle ni säga är de viktigaste frågorna som den nya lagstiftningen behöver fokusera på för att bli riktigt verkningsfull? Vi har hört en del runt omkring, men är det någon som har, det här skulle jag gärna vilja peka på?
Jag kommer ju börja med att säga evidens igen, liksom, för att det är faktiskt den allra mest avgörande frågan. Att evidensen ska hålla från tillverkaren via regulatoriska EMA och LV, via TLV, NT-rådet, ner till liksom förskrivaren och patienten som också ska tro på läkemedlet. Och det här kan inte vara ett orimligt krav.
Jag tycker det är oerhört viktigt att vi får tillgång av läkemedel till patient. Och det handlar både om gamla befintliga läkemedel som idag drabbar så mycket rester och brister kring. Och det handlar också om de här nya läkemedlen. Och jag brukar säga att man pratar mycket om EU, att idag så är det få länder och några få patienter som får de här nya dyra läkemedlen när de kommer till marknaden. För att man kan liksom inte tillhandahålla till alla. Och då tänker jag att man borde se läkemedel från ett annat perspektiv. Läkemedel ska ses som en nödvändig nyttighet. När det kommer nya bra läkemedel så ska de tillhandahållas till alla patienter inom EU. Och även om man har patent och ensamrätt så har man också en monopolställning. Och det gör att man får ett särskilt ansvar som på industrin. För att man har en beroendeställning i vården. Vården och patienten har beroendeställning till för att kunna köpa de här läkemedlen. Och om man då hamnar i den här förhandlingspositionen som man gör idag mot industrin, där de har nästan utpressningsliknande situationer faktiskt, där de säger köp till alla patienter annars får ni inte till någon, eller köp de här volymerna annars så säljer vi inte i landet och så vidare. Det gör ju det att det blir väldigt svårt att förhandla om en rimlig kostnad att få tillgång till läkemedlet till de patienter som faktiskt har behov av det, och vissa länder får inte alls. Och det här är ju ett sätt att se på hur läkemedel ska behandlas i EU, att det borde vara en nödvändig nyttighet som ska tillhandahållas till rimlig kostnad till alla patienter i EU, vilket också är EUs strategi och målsättning. Det ligger ju deras grundtankar kring den här lagstiftningen, och det är det jag menar på, att det ser man liksom inte riktigt stöd för i lagtexterna. Och det är det som är den här faran med den här lagstiftningen, att det inte kommer få genomslag.
Regionernas perspektiv, vad ser du skulle vara liksom den viktigaste frågan för att det här ska bli verkningsfullt?
Men jag tänker, vi har varit inne på mycket saker här, men jag är lite inne på det sociala kontraktet. Jämlikt, rättvist. Jag kommer liksom att tänka på obesitas läkemedel nu, där de som har råd hämtar ut och betalar själva. Till följd av, eftersom företaget inte tillhandahåller tillräckligt mycket i Sverige av olika skäl, så blir diabetikerna utan. Och de som kan betala själv mot övervikt gör det. Det är inte det systemet vi har, och för oss är det ju viktigt att lita på systemet. Så jag vill komma tillbaka till det sociala kontraktet, att vi ska ha innovationskraft, vi ska få fram nya läkemedel, det är jätteviktigt. Men vi måste kroka arm i den långsiktiga hållbarheten och trovärdigheten, och det ska liksom fungera hela vägen.
Jag tänkte att vi måste också nämna det faktum att det inte bara vi som reagerar på det här. Vi är medlemmar både SKR och TLV i ett nätverk i Europa som vi kallar för Medev, där vi har ett 20-tal medlemmar från, jag tror vi är uppe i 20 länder, Där är ju alla inne på den här linjen. Evidens är den fråga som förenar oss. Vi har ju sett att de här frågorna har drivits under det holländska ordförandeskapet. Nu är Belgien ordförande i EU och driver de här frågorna. Deras ministrar har gjort jättemycket diskussioner i rådet för att lyfta tillgång och evidens och balansfrågorna. Det är där de tre A:na kommer ifrån. Och det finns en stor oro i det sociala Europa över att man upplever att det sociala kontraktet har brutits. Mm. Att läkemedelsföretagen var enorma före pandemin. Efter pandemin så är de giganter som talar väldigt direkt med de som har makten och får väldigt mycket inflytande. Och vi som då ska nyttja deras produkter, se till att de finns tillgängliga för alla, se till att vi har ett socialt sammanhållet i Europa. Vi har en mycket jobbigare position, men vi är inte ensamma som sagt, utan det är alla partner som jag känner till som jobbar med de här frågorna från vårt perspektiv har i stort sett liknande synpunkter på det här.
Och det var allt för den här gången från oss. Tack till Mariana och Fredrik Gustafsson, jurist Region Stockholm och rådgivare till NT-rådet.
Tack så mycket.
Tack till Maria Landgren, läkemedelschef för Region Skåne och ledamot av NT-rådet.
Tack så mycket.
Tack också till Johan Pontén, ansvarig för internationella frågor på TLV.
Tack så mycket.
Tack också till Sofia Alvelind, projektledare och sakkunnig på TLV.
Tusen tack.
Missa inte nästa del av podden Rådet. Jag heter Lena Ive.
Rådet är en podcast från NT-rådet. NT-rådet ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om NT-rådet hittar du på www.ntrådet.se.